We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We all have dreams. Dream home renovations. Dream vacations. Or sending our kids to their dream colleges. But finding straightforward ways to turn those dreams into realistic goals, that's where things get tricky. Merrill understands that. That's why, with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. And having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill is with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Och kanske det sista avsnittet, för just nu så sitter vi här i studion och äter choklad som har en väldigt konstig färg på sig.
Det är säkert inte alls farligt.
Nej, du säger det, men jag har lite problem med farliga maträtter.
Så om Josefin börjar låta konstig så vet ni varför.
Mm. Men det är i alla fall inte sirap i den här chokladen.
Nej, det är ju precis bakingredienser vi ska prata om idag.
Mm.
Och vi är äntligen här. Det här avsnittet har varit på gång otroligt länge.
Jag är jättenyfiken. Det här har varit på gång sedan, alltså du pratade om detta i Öltsunamin.
Ja, jag testade ju er lyssnares tålamod i Öltsunamin.
Mm.
Och jag har ännu inte bestämt mig vad det här avsnittet ska heta. För att katastrofen vi ska tala om kallas för sirapskatastrofen på svenska. Men på engelska heter det The Great Molasses Flood eller The Boston Molasses Disaster. Det är alltså inte sirap utan melass. Och jag ska återkomma till skillnaden på de två. För det är inte samma sak. Det är inte sirap som kommer att drabba Boston. Och det här är ju inte ett mord. Eller möjligtvis vållande. Jag ska först nämna att det här har blivit möjligt med hjälp av vår fantastiska manusförfattare David Oskarsson. Som tog sig an att gå till botten med det här.
Tack David och tack Maja Hjelm som klipper det här avsnittet.
Tack Maja. Det finns andra svenska poddar som har tagit upp det här, men som vanligt vill jag göra det i ännu mer detalj än någon annan. Och det har vi fått möjlighet till på grund av Davids fantastiska arbete.
Det ska bli jättespännande. Kommer det komma en varning på det här avsnittet undrar jag? Kommer det bli kladdigt?
Varning för att djur dör. Katastrofer är förstås alltid djupt tragiska. Men det finns många av dem som har ett mått av absurditet.
Det var en bra beskrivning, ja.
Lite absurt och konstigt. Så katastrofer som framförallt står ut med sin rena märklighet. Öltsunamin var avsnitt 74. Det borde ni förstås lyssna på. Det var den 17 oktober 1814 som 610 000 liter öl forsade ut ur ett enormt kärl på ett bryggeri vid Tottenham Court Road. Denna gudshandling, som den senare skulle kallas under en rättegång eftersom det var 1800-tal i England, skördade 8 människoliv. Men katastrofen vi ska tala om idag är mycket, mycket värre. Och om ni gillar det här avsnittet så är även en plan på att göra någonting som kallas för latrinkatastrofen.
Vänta, latrin. Mm.
Den kommer bli väldigt äcklig. Men det ska jag inte säga mer om här.
Latrin.
Latrin.
Det är sånt där typiskt ord som inte kan fastna i mitt huvud.
Det skulle också kunna heta dasskatastrofen.
Ja, det är avföring.
Mm.
Ja,
just det. Oh ja. Hundratals år av mänsklig avföring som skördar liv.
Nej.
Men nu ska vi inte prata om öl eller om latriner. Utan vi ska prata om en annan substans. Och den substansen har ett antal olika användningsområden. Det är någonting som ibland används i matlagning. Och då inte sällan i det afroamerikanska köket från amerikanska sydstaterna. Det som brukar kallas för soul food. Det är även någonting som används för framställning av alkoholhaltiga drycker och jäst. Substansen är en biprodukt, den minst rena formen, som uppstår under tillverkning av sirap. Och det jag talar om är förstås melass.
Melass.
Melassen kan, i enkel tappning, beskrivas som den saft från sockerrör och sockerbetor som innehåller minst socker.
Mm-hmm.
De här två avsnitten kommer specifikt att handla om melass. Men som jag sa, är fallet känt på svenska som sirapskatastrofen i Boston. Man kan också läsa sig till i Svenska Akademins ordbok att sirap länge har varit ett samlingsnamn för alla sorters trögflytande vätskor med hög sockerhalt. Men om man ska vara petnoga, och det är vi på Mördarpodden, är sirap och melass alltså två olika saker. Termerna skiljs även åt i engelskan, där det heter syrup och molasses.
Den specifika skillnaden mellan dessa två, vad är det?
Det är melass alltså en biprodukt, den minst rena formen som uppstår under tillverkningen av sirap. Och jag kollade lite med folk som var duktiga på bakning och det verkar vara någonting man använder och talar om separat.
Okej, men är det lika kladdigt som sirap?
Oh ja, det är väldigt kladdigt. Som jag sa kallas den här händelsen ofta The Great Molasses Flood eller Boston Molasses Flood. Men den har även kallats lite underfundigt för The Boston Molassacre. Skillnaderna mellan melass och sirap är inte djupt avgörande för det som skedde i Boston den 15 januari 1919. Mm. För de som drabbades av det här hade det varit precis lika illa om det hade varit sirap.
Mm.
Så om ni vill ha en mental bild av vad som händer och inte förstår vad melass är, så kan ni bara tänka er att det är jätte, jätte, jättemycket sirap.
Mm.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDRO.com, code ROW450.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, this is Farnoosh Tarabi, host of the Webby-winning podcast, So Money. If you're aiming for a goal, be it saving for a house, growing your family, or retiring, life makes it difficult to stay the course. But with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Jag tänkte börja med verksamheten som var ytterst ansvarig för att det här hände. Den hette Purity Distilling Company och ägnades åt produktion av etanol genom destillering. För, som jag nämnde, melass används ibland för att framställa alkoholhaltiga drycker. Och mycket riktigt var melass en av substanserna som Purity Distilling Company arbetade med. Alkoholen som det här företaget framställde såldes till företag i USA, England och Frankrike. Och detta av en alldeles särskild anledning. Kunderna ville ha alkoholen till att framställa explosiva ämnen för militärt bruk i första världskriget.
Ja.
Purity Distilling Company hade byggt en behållare för sin melass 1915. Första världskriget pågick mellan 1914 och 1918. Så när den här berättelsen utspelar sig kan man alltså misstänka att Purity Distilling Companys glansdagar var över. För det är efter 1918. Så det är fred. Purity Distilling Company hade sin företagsadress på Commercial Street nummer 529 i Boston. Det här var nere vid hamnen. Ännu mer specifikt, om någon har varit i Boston så kallade North End-kvarter. North End är Bostons äldsta samhällsdel och den har varit befolkad ända sedan 1630-talet, och det är länge i USA. Man skulle lite förenklat kunna säga att det här är gamla stan i Boston. Stadsdelen gränsar mot ett Little Italy Light, där det bor väldigt mycket italienare.
Okay.
Det kallas inte Little Italy riktigt, men det är som ett Little Italy, som ju är en stadsdel i New York. Det är inte ett officiellt namn för det här, men det finns mycket italienare i närheten. Och det är inte riktigt lika segregerat som det riktiga Little Italy i New York. Så vi är i hamnen vid North End. Och där fanns vad som i flesta källor beskrivs som en tank.
Fylld med sirap då, eller melass.
Det du som lyssnar ska se framför dig är en konstruktion liknande ett cylinderformat vattentorn i nära anslutning till mindre fabrikslokaler. Så själva tanken, eller tornet, är 15 meter högt och 27 meter i diameter.
Shit!
Den här monstertanken hade ett utrymme på 8 740 000 liter.
Herregud, det är, men finns det så? Ja,
ja, vi har faktiskt ett vattentorn med liknande kapacitet i Sverige, och det är Svampen i Örebro.
Okay.
Som rymmer 9 miljoner liter vatten. Men den ser inte alls likadan ut. Och som alla örebroare är stolta över är ju vattentornet hela 58 meter högt. Mer än dubbelt så högt som den här tanken.
Men man får ändå liksom en bild. Nu googlade jag Svampen i Örebro.
Jag har tänkt att trycka ihop den så att den blir cylinderformad. Ja. Helt rund och 15 meter hög.
Oj, 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 oj.
En anledning att företaget hade tanken vid hamnen var att de förstås då kunde ta emot stora leveranser. Och det de ville ha i tanken var förstås melass. När ett skepp kom lastat med melass kunde man enkelt tanka tanken direkt från skeppet från en behållare som de hade ombord.
Skepp kommer lastat.
Ja, ett skepp kommer lastat med melasso, då är det dags att bli orolig.
Ja.
Företaget kunde sedan leda melassen från tanken till önskade platser via rörsystem. Och det gick rör bland annat till lokalen där själva alkoholframställningen ägde rum. Denna var belägen mellan gatorna Willow Street och Everett Seaway i en helt annan stad, nämligen Cambridge. Det är ungefär en halv mil därifrån. Den här tanken hade ju stått på platsen sedan 1915. Och det finns vittnesuppgifter om att den inte var i jättebra skick. Vittnesuppgifterna säger att den läckte regelbundet. Boende i området tyckte att det här var jättebra. För med lite framförhållning kunde man se till att ha med sig en burk eller ett kärl när man lämnade hemmet. Och när man passerade tanken kunde man ställa sig bredvid den och samla ihop lite melass i sin behållare. Och vips, hade man en burk. Gratis melass.
Alltså jag tänker hur mycket det här området bakade. Och så varit bakat hela tiden där i det området.
Eller så brände de hemma mer. Det vet jag inte om det går i och för sig. Företaget var inte särskilt förtjust i att folk kom och fyllde på gratis melass.
Nej, men då kanske man får fixa sina grejer.
Mm, och framförallt var de inte förtjusta i att alla kände till att den här tanken läckte. För det innebar ju att de var tvungna att reparera den. För snart skulle de klaga på att det låg melass på gatan. Men de kom på en mycket billigare lösning än att reparera den. Melass är brunt. Så de bestämde sig för att måla hela tanken brun så ingen skulle se att det läckte melass.
Men alltså.
Tala om en kortsiktig lösning.
Mm.
Den här uppgiften att de målade tanken brun för att slippa reparera den kommer från boken Dark Tide, alltså Mörkt tidvatten, skriven av Steven Puello, som gavs ut 2003. Och David har bedömt att det här är det bästa verket angående sirapskatastrofen.
Snyggt namn på det också, så här, Mörka tidvattnet.
Ja, man vill ju inte att melasstidvattnet ska komma.
Nej, det vill man verkligen inte.
Och den här lilla glädjen då som gratis melass innebar för Bostonborna, den skulle bytas ut mot en helt annan känsla. Den 15 januari 1919 var en onsdag. Och denna onsdag hade temperaturen i Boston stigit snabbt. Den hade gått från minusgrader till 4 grader Celsius. Det är ju mitt i vintern. Dagen innan, tisdagen den 14 januari, hade ett skepp med melass från Puerto Rico stannat i Bostons hamn för att fylla på den enorma tanken. Melassen som skeppet fyllde på med hade tidigare blivit uppvärmd innan den hade lastats. Och det gjorde man för att minska melassens viskositet. Nu blir det fysik här i Mörderpodden.
Mm.
Viskositet innebär hur trögflytande en vätska är. Så när man värmer upp melass, då blir det mer lättflytande. Och därmed väger den mindre. Och en sån detalj är förstås viktig i transportavseenden. Men vad som inte alls togs i beaktning, varken av Purity Distilling Company eller melassskeppet, var att den varma melassen som nu hälldes i tanken kom i direkt kontakt med den melass som redan var i tanken, som var jättekall.
Mm.
Historiker idag vet inte detta säkert, men en vanlig teori är att den varma melassen under natten mellan den 14 januari till den 15 januari orsakade en expansion efter att ha kommit i kontakt med den kalla melassen. Och detta i kombination med uppgifter om att tanken läckte regelbundet och att utomhustemperaturen hade gått upp väldigt fort, det bådade förstås inte gott. Klockan var 12.30 mitt på dagen den 15 januari när tanken brast. Folk som var nära tanken när det hände, men inte tillräckligt nära för att se exakt vad det var som hände, de skulle senare beskriva ljudet av händelsen som ett rusande tåg, ett åskmuller eller ljudet av blixten eller ett vrål, eller ljudet av ett maskingevär.
Okej, det var ganska olika uppgifter. Alltså.
Det var ganska olika. Maskingeväret i beskrivningen kan ha en logisk förklaring. Det som lät som ett maskingevär var antagligen ljudet av när tankens nitningar sköts iväg som projektiler.
Ja.
Så katastrofen börjar med att pluggar av metall flyger ut från tanken i hög hastighet. Men det var inte bara ljudet som pockade på sig Bostonbornas uppmärksamhet. Utan de kunde även känna hur marken under dem skakade. Och det är inte så konstigt. För källorna menar att tanken var så gott som full när den brast. Vi talar alltså om en tsunami av 8,7 miljoner liter sirapskletig melass. Och en viktig sak att förstå här, inför det som komma ska nu, är att melass är cirka 40% tjockare än vanligt vatten. Det innebär i sin tur att vätskan har en större potential att allvarligt skada både människor, djur och byggnader. Och du kommer ihåg hur mycket skada ölen gjorde.
Mm. Och den var ju ändå hade ju liknande massa som vatten.
Medans... Ja, det här är 15 gånger mer melass än vad vi hade öl i ölsenami. När melassen strömmade ut från tanken över Bostons gator gjorde den det i en hastighet av 56 km i timmen.
Oj!
Bostonborna såg förvånat upp från sina vardagsärenden för att mötas av åsynen och tunga, bruna flodvågor som forsade mot dem. Och melassen luktade väldigt, väldigt sött. Så helt plötsligt luktade det sött överallt. Flera av Bostons gator blev översvämmade av melass till en höjd av mellan 60 och 90 centimeter. Och du kan ju föreställa dig om du har melass 90 centimeter på kroppen, då kommer du inte loss. Och då kan du bara hoppas att du har huvudet ovanför
ja, för har man hamnat under,
då är det
är svårt att liksom resa sig.
Det är i princip omöjligt.
Ja.
De invånare som hade turen att vara inomhus när det här hände kunde från sina fönster se hur människor kämpade för sina liv när de flöt förbi i en hastighet som inte var mycket långsammare än topphastigheten hos bilar var 1919. Det fanns bilar som kunde köra snabbare än 56 km i timmen. 1919 var motorfordon ett tämligen nytt fenomen i Boston. Precis som i resten av USA. Folk begagnade sig istället ofta av hästar. Och de här stackars hästarna sveptes också med i den kletiga syndafloden.
Jag vill inte ha den bilden i mitt huvud. Usch.
Människoarmar och hästhovar kunde se sticka upp ur den smetiga massan. Och under dem flöt hundar och katter. Livlösa och drunknade. I hamnen fanns en brandstation med namnet Engine 31 Firehouse. Och melassfloden träffade brandstationen och fick den att lossna från sitt fundament. Vagnar som stod på närliggande och relativt nybyggda järnvägsspår välte av melassunamin. Själva järnvägen blev böjd och knölades till av flodvågens kraft. Exakt vad som hände med Engine 31 Firehouse är lite svårt att få en helt klar bild av, för olika källor fokuserar på olika detaljer. I en artikel från New York Times, publicerad redan den 16 januari 1919, alltså dagen efter, kan man läsa följande citat. En sektion av tankens vägg föll på brandstationen som låg precis bredvid. Byggnaden krossades. Slutcitat. I en NBC-artikel från 2019, det vill säga betydligt modernare, som jag kommer återkomma till i nästa avsnitt, står det citat. Melassvågen slet loss brandstationen Engine 31 från sitt fundament och svepte nästan ner byggnaden i hamnvattnet. Slutcitat. Men det där är allt som står. Och vi vet inte riktigt hur byggnaden raserades. David har till och med varit inne på bostonfirehistory.org som riktar in sig på brandkårshistoria i Boston för att ta reda på vad som egentligen hände med den här byggnaden. Och där hittar han ett fotografi som påstås vara taget en halvtimme efter Melassunamin.
Oj.
Och fotografiet visar brandstationen mycket riktigt sliten från sitt fundament, men inte helt raserad. Jag ska nu visa den här bilden för Josefin.
Ja, ja.
Här är brandstationen efter Melassunamin.
Är det melass som är på marken?
Allting som ser ut som att det är en översvämning är melass.
Men gud. Det är ju helt sjukt.
För ett sånt här kletigt ämne är inte så lätt att få bort. Men det ska vi prata om i nästa avsnitt. Jag skulle inte vilja ansvarig för städjobbet sen.
Nej.
Men nu i vår historia pågår själva tsunamin fortfarande. Och den kommer att ställa till med lite mer skada.
Jag kommer aldrig se på Sira på samma sätt.
Nej, jag bakar aldrig så att jag behöver inte bry mig.
Senast igår faktiskt så stod jag och läste på sirapsförpackningarna, ljussirap, mörksirap. Och så tänkte jag så här, vad är skillnaden? Och så i affären, ja i alla fall.
Bra att du inte köpte 9 miljoner liter.
Ja.
En av de första rapporterna som kom från katastrofområdet till övriga Boston kom från en polis som hette Frank McManus. Frank befann sig vid en telefon för att göra en rutinrapport till polisstationen när han plötsligt reagerade på ett högt och obehagligt ljud. Direkt efter det sa han till den han pratade med i växeln på polisstationen, citat, skicka genast all tillgänglig personal och alla räddningsfordon. Det kommer en flodvåg av melass på Commercial Street.
Men vänta lite nu, förlåt, men hur kan han så snabbt veta att det är melass som kommer flytande?
Jag tror att han visste vad som fanns i tanken.
Ja, okej. Okay. Han förstod, ja klart, vad ska han annars tro? Det kommer en stor,
det kommer en stor
brun
våg.
Flod och sveper över och så. Ja, det är sant.
Det här telefonsamtalet ringdes just 12.30. Och det är den främsta uppgiften som hjälper oss att tidsbestämma när det hände. När tanken brast. De första som drabbades av melassvågen var en grupp vägarbetare som satt och åt lunch. Vi har inte uppgifter om hur exakt de dog, men de var alltså precis bredvid tanken. Ingen av dem överlevde. Och vi kan nog också anta att de inte drunknade, utan de krossades helt enkelt när 14 000 ton sörja ramlade ner på dem.
Mm. Jag tänker även på det här, när de hörde det här ljudet av, citattecken, skottlossning.
Ja, det kan de också ha dött av.
Precis.
Plus att själva tanken förmodligen ramlade ner på dem.
Mm.
Sekunder därefter nådde vågen en bostad vid änden av en backe, kallad för Cops Hill. Där bodde familjen Cloverty. Och 4 personer var hemma, mitt på dagen. Det var fru Bridget Cloverty och hennes 3 barn, som jag antar är vuxna, för Bridget är 65. Och i hemmet har hon en dotter och 2 söner. Vi vet inte hur gamla barnen är. Hela bostaden slets loss från fundamenten och släpades ut på Commercial Street av tryckvågen. Och den kolliderade med en annan byggnad precis vid järnvägen. Vi har ett vittnesmål från en av sönerna, Martin. Och han säger följande, citat. Det verkade som att huset hade delats mitt i tu efter att det träffade byggnaden vid järnvägsspåren. Jag var i den ena sidan av huset och resten av min familj var i den andra. Sen kunde jag inte hitta min mor. Jag ropade efter henne och ropade efter dem som kommit ner till gatan för att hitta henne. Jag kunde inte lokalisera henne. Det kändes som att jag höll på att leta en timme. Men snart var det någon som berättade för mig att de hade hittat henne och att hon var död.
Mm.
Slut citat. Men Martin överlevde och det gjorde även hans 2 syskon. möjligtvis med en brasklapp. Martins bror hette Steven. Denne Steven skulle en tid senare avlida på ett mentalsjukhus. Då var han 34 år gammal, så man kan anta att det var i närtid. Efter det hävdade familjen Cloherty att Steven hade hamnat hos vården på grund av psykiskt lidande, orsakat av melassunamin.
Mm.
Men det är allt vi vet om Stevens död.
Ja, men alltså, jag var en tanke lite posttraumatisk stresssyndrom.
Jag kan ju tänka mig att det är en ganska traumatisk upplevelse, ja, att det kommer en stor brun våg av melass.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro Rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
We all have dreams. Dream home renovations. Dream vacations. Or sending our kids to their dream colleges. But finding straightforward ways to turn those dreams into realistic goals, that's where things get tricky. Merrill understands that. That's why, with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. And having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill is with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Det här är 1919. Och det finns filmkameror, men de är extremt sällsynta. Därför finns det inga rörliga bilder på katastrofen. Det som finns är stillbilder tagna på förödelsen efter själva tsunamin. Men det vi har är de muntliga och senare nedskrivna vittnesmålen från någon som var där när det begav sig och såg melass-tsunamin med sina egna ögon. En reporter för tidningen Boston Globe skrev, citat: "Melass upp till midjehöjd täckte gatan och virvlade och bubblade runt förödelsen. Här och där kämpade någonting, om det var ett djur eller människa gick inte längre att avgöra. Endast en omvälvning, en rörelse i den kladdiga massan visade att någonting levde där. Hästar dog som flugor på ett flugpapper. Ju mer de kämpade emot, ju mer snärde de in sig själva i sörjan. Människor, män och kvinnor fick utstå detsamma." Slut citat.
Det var en väldigt bra beskrivning, tycker jag. För man fick otäcka bilder i huvudet av den.
Ja, det är ju så mycket värre än en flodvåg gjord av vatten.
Ja.
Just för att du inte kommer loss,
ja,
när du väl har fastnat i det. Edward Parks skrev i tidskriften Smithsonian 1983, det vill säga långt senare, följande. Citat: "Melass-tsunamin fångade upp små barn när de var på väg hem från morgontimmarna i skolan. En av dem, Anthony D. Stacio, som gick hem med sina systrar från Michelangelo School, lyftes upp av flodvågen och bars tumlandes på dess vågkam, nästan som att han surfade. Sedan närmade han sig marken och med lassen rullade honom som en småsten medan vågen tunnades ut. Han hörde sin mamma ropa hans namn men kunde inte svara, för hans strupe var tilltäppt av det kvävande kladdet. Han tappade medvetandet och öppnade en stund senare sina ögon och fick se tre av sina syskon ovanför sig. De hade hittat lille Anthony utsträckt under ett lakan på den döda sidan av ett golv täckt av kroppar." Slut citat.
På den döda sidan av ett golv täckt av kroppar.
Det här är ju lite luddigt. Men vår tolkning är att Anthony bedömdes vara död.
Uh-huh.
Och blev lagd bland de döda. Men sen vaknade upp.
Ja, nu förstår jag.
Och att hans syskon hittade honom.
Ja.
Täckt dem med lass. Men han överlevde.
Han överlevde.
Så att vi tolkar det här som att det var ett lyckligt slut för lilla Anthony.
Ja, jag tycker vi bestämmer det nu.
Det här är slut av del 1. Men i nästa avsnitt ska vi fortsätta precis härifrån. Och så ska vi få höra vad som hände när melassen till slut hade stannat. Och då kommer den intressanta uppgiften att försöka återställa den här stadsdelen efter att den blev täckt av 9 miljoner liter melass.
Ja, så alltså det känns som att det än idag är liksom kladdigt på det här stället.
Kul att du sa det, för att det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Men sen måste vi förstås också försöka ställa någon till ansvar för det här.
Ja, gärna. Den som sa att ja, men vi målar om det här brunt.
För det här är ju en så fruktansvärt klantig katastrof.
Ja.
Och den sticker ju ut enormt. Tänk om sånt här hände ofta.
Alltså det är... Men jag måste fråga dig. Vad blir Paris om man vänder på det?
Sirap.
Vad blir det om man vänder på sirap?
Paris.
Kletigt.
Oh. Lyssna på Mördarpodden, det är alltid kul. Alltså hundar, katter, hästar och människor har dött i Boston i den här historien.
Mm.
Men det är ju svårt. Och inte tycker det är lite roligt ändå.
Ja, det blir ju komiskt.
Och om ni vill höra mera roliga tolkningar av historiska händelser så vill jag nämna min podd Nu blir det historia som jag gör med Cornelia Boberg. Där vi försöker ha en lite lättsammare ton. Bland annat i ett av våra senare avsnitt som heter Dalai Lama, Kröken och Pöken.
Mm.
I en serie av 7 avsnitt där jag tar upp Dalai Lama och alla hans tidigare liv och allt konstigt han har för sig under alla de här tidigare liven.
Mm, men blir det något kletigt i fenomen? Något spöke som är...
Spökmelass.
Spökmelass.
Då fick jag nämna en till podd, vad roligt.
Ja, men jag tänkte...
Ja, fenomen som jag gör med Maja Hjelm som ju också klipper det här avsnittet.
Precis.
Från poddrummet.nu.
Ja.
Där hon även driver poddkurser man kan hyra in sig som poddare i Uppsala. Och vad jag vet är den enda... Vad sa du?
Sånglektioner.
Sånglektioner också. Och vad jag vet är den enda poddstudion som man kan hyra in sig på i Uppsala.
Ja. Är du, är otroligt fint där.
Ja. Jag var precis där och spelade in 3 avsnitt av Fenomen.
Ja.
Men de hade ingen melass i sig.
Nej, tur det.
Följ oss på Instagram. Mordapodden.
Japp. Yep.
Skicka in era lyssnarhistorier till simwaypodcast@gmail.com och skicka inte in recepttips som innehåller melass.
Nej, det vill vi inte ha. Ja, jag är illa tvungen att äta den här chokladen nu för jag har lite blodsockerfall. Det hade jag inte haft om jag varit i Boston.
Nej, det hade du verkligen inte.
Vi ses i nästa avsnitt.
Det gör vi.